Välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring i Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är första Korintierbrevet och vi är framme i del 32. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Men nu är det lite uppehåll fram till den 26 maj, april menar jag, som det startar igen. Vill du höra den här radion, då är det på måndagar klockan 19.
Välkomna till bibelförklaringen den här tisdagskvällen. Vi ska fortsätta i första Korintierbrevets nionde kapitel. Men vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. I den tron att du är närvarande. Att vi får samlas i ditt namn i den tron att vi... Att du vill verka ibland oss och vill verka i våra hjärtan. Herre, vi ber om en vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om dig. Att vi får lära känna dig. Inte bara få kunskap utan också få kärlek till dig. Tack Herre att vi ska få allt det som vi behöver eller allt det som du behöver för att kunna bygga din församling. Herre, vi ber att du använder den här timmen som ett led i det som du gör bland oss och i vår stad. Att vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, som sagt, första Korintierbrevets nionde kapitel. Och där har jag noterat att vi ska börja i den femtonde versen. Och bara då för er som kommer in så här direkt i det hela. Nu kan det inte vara så många som hoppar in i del 32, men om det nu skulle vara så är det alltså så att kapitel 8, 9 och 10 utgör en enda enhet. Och insatt i den stora diskussionen som var i Korint, på torgen och på gatorna i Korint, så handlade det om, eller anknytningen är i alla fall, friheten. För i Korint och i de filosofiska skolorna så talar man mycket om friheten, en människas frihet. Det var ju ett ideal för grekerna, detta att en fri människa kan göra precis vad han själv vill. Det är det som är tecknet på sann frihet. Nu är inte det något kristet ideal precis, men Paulus han knyter an till det. För att han märker att det här tänkesättet också har krupit in i församlingen. Och särskilt så finns det några i församlingen i Korint som undervisar på det sättet. Och på det sättet också kommer i motsatsförhållande till Paulus. Man talar om friheten i Kristus. Men man tar med sig hela det här förvärldsligare frihetsbegreppet. Underförstått att i Kristus kan vi göra vad som helst. Och det var ju inte riktigt sant. Paulus har då i vers 1 kapitel 9 talat om sin frihet. Och han har talat om sin frihet. För de tyckte väl inte att Paulus var fri. För att Paulus han hade ju sagt att de inte skulle gå till tempelfesterna. Det tyckte han inte om. Det kommer vi se tydligare när vi kommer till tionde kapitlet. Han har också bestämt sig för att inte ta emot någon lön ifrån de här som tycker att de kan vara arbetsgivare åt honom i Korint. Så att han har ganska många olika områden som han måste beröra, men då så talar han om sin frihet och betygar att han verkligen har en frihet i Kristus. Och han skulle visst kunna ta emot lön och han skulle kunna gå till tempelfesterna också om det var det handlar om. Men det är ju inte det handlar om, utan det är ju hänsynen till de som är svaga i tron, de som till och med är så svaga i tron som de kan tänka sig att lämna den kristna tron. Det är de Paulus ömmar för. Men vi ska se mer utav det. Bara konstatera här då att när han håller sitt försvarstal så säger han i till exempel sjunde versen: vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den och så vidare? Han använder mönster, självklara mönster, precis som människor som arbetar också får lön och människor som är fria verkligen är fria och så vidare. Så är det, och så säger han att så skulle ju han också kunna uppträda. Och han stryker under det med ett ord ifrån lagen i vers 9. Det står skrivet i Mose lag: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Nej, det är det ju inte, utan han säger det för vår skull, säger Paulus. Alltså att den som inte bara leder, vägleder oxarna, utan som sår och som skördar, naturligtvis ska få skörda det som det arbete som han och som oxen har lagt ner också. Och oxen som tröstar för all del, den ska ju också få mat, annars orkar den ju inte tröska. Men det är inte oxarna som Gud bekymrar sig om i första hand, utan det här är sagt för vår skull, säger han i vers 10. Och då sa vi det att här är det ju tydligt så igen, som det har varit så många gånger tidigare, att Paulus ger uttryck för ett eskatologiskt perspektiv. Han säger inte att ja, den där versen, den gällde för 1000 år sedan. Men idag så måste vi tänka annorlunda. Utan Guds ordet är ständigt giltigt. Jag har tänkt på, för det där har rabbinerna med i andra utläggningar som jag känner till. Till exempel det här: idag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Det är ett sånt där citat från Psaltaren. När man läser det, idag är ju alltid idag. Det är alltså alltid giltigt. Eller när Jesus läser, idag har detta skriftens ord gått i fullbordan. Det finns också det lilla ordet idag. Idag när vi läser skriftens ord, så går det fullbordan. Idag är alltid idag. Det finns i 5 Mosebok 6:4 också. Idag ska ni skriva upp dessa ord på er panna och på era dörrposter och så vidare. Så det där idag är ett nyckelord, och det använder sig Paulus av här. Han säger att det här ordet, det är giltigt idag, inte bara förr i tiden. Det är skrivet för vår skull. För att vi ska få del av det, och för att vi också ska kunna tillämpa det här med att få lön. Och sedan så har han då talat om sin frihet i allmänna ordalag. Han har talat om det med lagens ord. Och han talar också om det med evangeliets ord. I den 14:e versen så säger han att Herren har befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Men nu när han har talat så starkt om den här friheten att kunna ta emot lön, så svänger hela argumentationen. Därför att i vers 15 till och med 18 så har han inte bara lagt denna sin väldiga frihet till grund för fortsättningen, utan han har nu svängt på det och sagt att denna väldiga frihet, den avstår jag ifrån. Så han har frihet, han har en sån långt driven frihet, så han kan säga att jag har frihet att avstå ifrån det. Så då ska vi läsa de verserna, 15 till och med 18. Men jag för min del har inte utnyttjat en sådan förmån. Jag skriver inte detta för att jag ska få någon. Hellre vill jag dö än att någon tar min berömmelse ifrån mig. Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Om jag gjorde det frivilligt hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen, så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare. Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. Jag vet inte hur mycket du får med dig utav innehållet här när man läser det så här en gång som man gjorde. Man behöver kanske tränga ner i det. I den 15:e versen: jag skriver inte detta för att jag ska få någon förmån. Det händer vid några tillfällen att Paulus tydliggör varför han skriver någonting. Till exempel i 4:e kapitlet. Som vi haft det tidigare, 4:e kapitlet, vers 14. Där står det: jag skriver inte detta för att få er att skämmas. Alltså han stryker verkligen under sin avsikt med det han skriver. Så det blir understruket med två streck, så att säga. I femte kapitlet, vers 11. Där står: Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon och så vidare. Syftet blir alltså klart och tydligt. 9 kapitlet, vers 15, det är det som vi håller på med, står det på samma sätt. Jag skriver inte detta för att jag ska få någon förmån. Och i 14 kapitlet, vers 37, så använder han samma uttryck igen. Så han är alltså väldigt tydlig med att skriva att han har frihet att avstå. Han har frihet att ta emot och han har frihet att avstå. Och det här skriver han nu inte för att han vill skaffa sig någon lön. Och så kommer det en förklaring till det i vers. Det kommer redan i sista meningen i vers 15. Hellre vill jag dö än att någon tar min berömmelse ifrån mig. Det syns inte här, men i den grekiska texten så står det gar, G-A-R. Gar ska översättas med ty, därför att. Alltså det är ett ord som förklarar. Och i den grekiska texten så står det här ty, hellre vill jag dö. Det är alltså en förklaring till att han ska avstå ifrån förmånen. Han vill inte ha någon förmån. Ty, jag dör hellre än att någon tar min berömmelse ifrån mig. Och det här ty, gar, finns 5 gånger på de här verserna. Jag ska visa vad de står. Vers 16, där är det utskrivet. Ty, om jag predikar evangelium och så vidare. Där har du den andra förklaringen. Och likaså det står, eftersom jag är tvingad till det. Det står på grekiska jag är tvingad till det. Det kommer ordet alltså för 3:e gången. Och sen för 4:e gången så står det, ve mig om jag inte predikar evangelium. Står det, ty, därför, ve mig om jag inte predikar evangelium. Och i vers 17, ty, om jag gjorde det frivilligt och så vidare. Så han är väldigt mån om alltså att lyfta fram och förklara varför han avstår ifrån lön. Och varför han vill avstå från lön och varför han känner att han måste avstå från lön. Och förklaringen är egentligen den som kommer sedan i slutet på vers 17. Jag är betrodd med uppgiften som förvaltare. Och förvaltare här på grekiska, oikonomos, förvaltare, det har att göra med oikos. Alltså ett oikos, ett hushåll på den här tiden, bestod ju av 8, 10, 15, kanske mera personer. Det var ett större hushåll, det var ju inte kärnfamilj, det här känner ni igen. I detta hushåll så fanns ju förstås en herre med små bokstäver inom situationstecken. Det fanns ju någon som förestod det här. Men det fanns också en oikonomos, en förvaltare, som hade i uppdrag att för sin herres räkning förvalta allting. Och i detta oikonomos så ingick att se till att alla i hushållet, alla 10-15 stycken, hade det de behövde. Få rätt mat i rätt tid, som det står i Lukas evangeliet. Han skulle förse dem så att ingen skulle behöva lida nöd på något sätt. Nu så säger Paulus att han är en sån där oikonomos. Han är upptagen i Guds stora hushåll. Och i Guds stora hushåll där har han en herre, Jesus Kristus, som förser honom med allt det han behöver och mer än nog. Han förser honom med så mycket så att det räcker till alla i hushållet. De i hushållet behöver inte betala honom lön. Det är tvärtom så att han, så som Guds förvaltare, ska förse dem i hushållet med allt vad de behöver. Och det här sätter han en ära i. Han sätter en ära i att vara Guds förvaltare. I den här kommentaren som jag har, Collins kommentar, så är det här avsnittet 15-18. Det är liksom en given enhet, och det är de andra kommentarerna också. Där har han rubriken Paulus som Kristi slav. Nu står inte det ordet. Jag tänkte på det. Varför satte han en sån rubrik för? Det står ju inte här att Paulus talar om sig själv som slav. Nej, det gör det inte. Men en oikonomos, en förvaltare, det var ju en slav på den tiden. Slav, vet du, det var ju inte, som vi har sagt så många gånger tidigare, som man tänker på de afrikanska negerslavarna som går där med kedjor och grejer. Utan det här var ju en människa som var insatt i ett hushåll som var ägd av sin herre. Det var väl den meningen han var slav. Han var ägd av sin herre. Han kunde inte göra vad han själv ville. Utan han tillhörde hushållet. Och han hade blivit betrodd med uppgiften. Paulus hade blivit betrodd med uppgiften att vara förvaltare. Och det här är en slavuppgift helt enkelt. Va? Så lägg märke till kontrasten. Han har alltså hela kapitlet argumenterat för sin frihet. Nu vänder han på det och säger att han är en slav. Det vill säga han har ingen frihet. Men att man är en slav under Kristus, det är ju frivilligt, eller hur? Vi har ju gett våra liv till Kristus. Men har vi gett våra liv till Kristus, då är det han som är Herren. Då är det han som bestämmer. Och det är det som Paulus nu lyfter fram. Det finns ju något ställe, om du kommer ihåg i 7 kapitlet. Där talar han om att vara slav. Då så säger han så här i vers 22. Att den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Han var ju själv en fri, men han är en Kristi slav. Titta i Romarbrevet 6. Där är det ju väldigt tydligt. Romarbrevet 6 från vers 16. Det kapitlet handlar om att vi är befriade ifrån synden och vi är intagna i rättfärdigheten. Och så står det då i vers 16. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack. Ni märker att han använder sig av en metafor här, av en bild. Ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synder. För er mänskliga svaghets skull använder jag en sån enkel bild. Ty liksom ni föreställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så där har du bilden utbyggd helt och fullt. Paulus talar alltså om sig själv i de här verserna i 1 Korintherbrevet som en Kristi slav. Eller som en Kristi förvaltare. Du kommer kanske ihåg i 4 kapitlet, 1 Korintherbrevet 4 kapitlet. Där talar han också om sig själv som slav. Det börjar ju så, det 4 kapitlet. Som Kristi slav, eller som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Så när han har talat om sin frihet så börjar han nu tala om vad det innebär att tillhöra Jesus Kristus. Att vara en kristen. Och att vara betrodd med uppgiften att vara förvaltare. Så kom ihåg bilden här nu. Paulus är intagen. Ja, det gäller ju inte bara Paulus, för det gäller ju dig och mig också. Vi är ju frälsta ifrån synden. Det vill säga, synden är inte Herren i våra liv. Synden har inte sista ordet. Vi har blivit befriade ifrån otron och från olydnaden. Och vi har satts in under rättfärdigheten, vi har satts in i Guds hushåll. Vi tillhör Guds hushåll. Där rättfärdighetens, kärlekens, fridens, glädjens krafter, Kristi ande regerar ibland oss. Och även om det är på ett mycket ofullkomligt sätt, för det ska vi väl erkänna, så är det ändå denne Kristus som är våran Herre och som har sista ordet i våra liv. Det här har jag brottat så många gånger med, men jag har fastnat vid det, stannat i det. Att det är Kristus som har sista ordet, det är inte jag. Det kan inte vara jag. Och även om jag ibland försöker få sista ordet själv, så vet jag att det håller inte. Därför att det stämmer inte med den verklighet som jag lever i. Bekänner jag Jesus Kristus som Herre, är jag öppen för hans ord och hans ande, då är det också han som omformar mig och som ska fullkomna mig på den dagen då Kristus kommer tillbaka. Han har sista ordet. Och det är väl bara att anpassa sig till det. Även om det går ibland två steg framåt och ett steg bakåt. Eller om det går, ja, så får man, så är det man brukar säga, va. Men detta att han tillhör Guds hushåll och att du och jag tillhör Guds hushåll, vers 15 på slutet, det är min berömmelse. Det är min stolthet, det är ett synonymt ord. Det är min ära, det är också ett synonymt ord. Hellre vill jag dö än att någon tar min berömmelse ifrån mig. Min berömmelse är Kristus. Hellre dör jag än att någon tar Kristus ifrån mig. Hellre dör jag än att någon tar min ära, min Kristus ifrån mig, min segerkrona. För det är Kristus. Så Paulus är inte beredd att underordna sig de här kritikerna i Korint. Därför att han är intagen i en annan livssituation. Han är intagen under Jesu Kristi herravälde. Och det borde för övrigt de också vara. Och det är de väl kanske, även om de inte ser och förstår det på samma sätt. Men det försöker nu Paulus förklara för dem. Och så fortsätter han då med att dra två slutsatser i vers 16. För det första, och det här tyckte jag först lät lite motsägelsefullt, men det är det inte, jag ska förklara. Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av. Lägg märke till det, berömma här. Först säger han att ingen ska ta berömmelsen ifrån honom. Och sen så säger han att han inte har något att berömma sig av. Men om ni tänker efter. Det är därför jag betonade detta. Min berömmelse, det är Jesus Kristus. Men jag har inget att berömma mig av mig själv. Det är så vi ska läsa det. Läs det en gång till så kommer du se det tydligare. Hellre vill jag dö än att någon tar min Kristus ifrån mig. Min ära som är Kristus. Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av egen kraft. Ingen självberömmelse, ingen egen ära. Utan jag har bara Kristus att berömma mig av. Så den ena slutsatsen han har här i vers 16, det är alltså att han inte har något att berömma sig utav. Och så kommer den andra slutsatsen eller förklaringen, eftersom jag är tvingad till det. Alltså, det här kanske låter negativt i era öron, jag vet inte, men det ska du inte göra. Eftersom jag är tvingad till det. Det är ju det, han har ju blivit betrodd med uppgiften att förkunna Guds hemlighet, att förvalta Guds hemlighet och att dela ut det. Det är ju hans uppdrag. Du ska alltså inte förstå det här som ett känslomässigt tvång, att han känner att jag måste liksom, ve mig om jag inte gör det här. Och så. Det är inte på det, va? Utan det är helt nyktert så att säga. Detta är hans uppdrag, alltså måste jag göra mitt uppdrag. Det är så ni ska förstå det. Spelar ingen roll var man anställer. Jag tittar på Lasse här, om man är på sjukhuset eller om du är anställd som läkare eller du är anställd som personalchef eller du är anställd som vad det nu är för någonting. Va? Har man en sån uppgift så är man inom situationstecken kanske vi skulle säga tvingad att utföra sina arbetsuppgifter också. Det är det som han säger. Så om jag nu tillhör Kristus, då har jag, och Kristus är den som verkar igenom mig. Det är på Kristi uppdrag jag gör det här. Då kan ju inte jag berömma mig. Jag är tvungen. Jag är tvungen att förvalta, jag är tvungen att lyda. Så ska man förstå det hela. Det händer att Paulus jämför sig med profeten Jeremia. Och profeten Jeremia, han fick ju redan i moderlivet, står det i Jeremias första kapitel, kallelsen att vara en Guds profet. Och längre in hos profeten Jeremia så läser man också en annan sak. Det står att det brann som en eld inom honom, inom profeten Jeremia, jag tror det är kapitel 20, vers 9. Och han önskade att han kunde slippa att vara en Guds profet. Han till och med förbannar sin födelsedag där i någon vers. Aposteln Paulus jämför sig med Elia. I Galaterbrevets första kapitel så skriver han i sitt vittnesbörd att han var utvald från moderlivet att vara att bli en kristlig apostel. Och här har han också en antydan till profeten Jeremia när han säger: ve mig om jag inte predikar evangelium. Men för Paulus så är det inte frågan om att fly undan det här uppdraget, utan tvärtom, det är hans ära, det är hans berömmelse. Så han är tvingad, han har blivit upptagen i Kristi hushåll, han har fått den här fina uppgiften betrodd med förvaltarskapet. Han berömmer Kristus för detta. Han är tvungen att utföra det här på bästa tänkbara sätt. Han tar sin kallelse på stort allvar och han älskar den. Han är glad över den och han är beredd att ge sitt liv för att kallelsen ska förvaltas på ett riktigt sätt. Alltså motsatsen är lite grann till Jeremia. Men Jeremia var ju i stora stycken en domsprofet. Det här Paulus, han är ju förkunnare av goda nyheter. Så det är skillnad. Skillnad att förkunna lagen och att förkunna evangelium. Nu så ska vi se lite mera här då. Fortfarande vers 16 och 17. Vad det är Paulus berömmer sig av? Ja. För det första, han berömmer sig inte, kanske vi ska säga, av att predika evangelium. För det är han ju tvingad till. Han är en Herrens förvaltare. Och sen berömmer han sig av vad det står i vers 17. Nej, nu kommer vi ner till vers 18. Han berömmer sig av att kunna lägga fram det utan kostnad. Sen står det i vers 18. Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium får lägga fram det utan kostnad. Det är ju betalt, så att säga. Det är betalt och klart. Det är bara att dela ut det. Och det är också ett skäl till att han inte behöver ta något betalt. Och sen berömmer han sig också i slutet på vers 18 av att inte utnyttja den rätt som man med mänskliga ögon då ändå skulle kunna tänka sig att han hade. Det han sätter en ära i att kunna avstå från det. För honom är det alldeles tillräckligt att få vara en förvaltare av Guds hemligheter. Att kunna ge det vidare gratis utan kostnad. Och att vara trogen i sitt uppdrag. Det är det som är hans glädje. Det är det som är hans ära. Och på det sättet så kommer ju, och det skulle Paulus kunna skriva också, tänker jag mig, att han i sin person gestaltar evangeliet. Alltså evangeliet blir ju väldigt uppenbarat i hans sätt att tänka, i hans sätt att tala, i hans sätt att göra det utan kostnad och att vara beredd att till och med lida med hugg och slag. Alltså det blir så väldigt tydligt. Det här generösa evangeliet finns i hans person. Och det har han en ära i. Det har han en glädje i. Men det är ju inte en glädje som han har, så att säga, tagit sig eller presterat, utan det ingår i detta att han har blivit en Jesu Kristi tjänare. Vi kan titta i Lukas evangeliet, för där tycker jag känner igen Paulus undervisning. Jesus talade om det här, Lukas evangeliet 12. Jag har två kapitel i Lukas evangeliet 12 och Lukas 17. I Lukas 12, vers 41. Där har då Jesus talat i en liknelse om att tjänaren ska vara beredd. För att hans herre kan ju komma hem när som helst. Och då måste tjänaren vara lite alert där. Och då så frågar Petrus i vers 41. Herre, talar du i den här liknelsen om oss? Herren sa, ja, vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sin tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänare som hans herre finner göra så när han kommer. Salig är den tjänaren. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Och så vidare. Vem är det om oss du talar, säger Simon Petrus. Och Jesus svarar inte på annat sätt. Han säger, jag talar om den som är pålitlig och förståndig. Den som gör som hans herre säger. Det är den jag talar om. Och vill du, Simon Petrus, och de andra apostlarna vara sådana, ja, då är det om er jag talar. Men vill ni som sitter här i stolarna eller i bänkarna vara sådana personer, det är om er han talar. 17 kapitlet. Där står i vers 7. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vaktar boskap, säger han då till honom när han kommer hem från marken, kom genast och ät. Säger han inte istället, laga nu till vad jag ska äta och fästa upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan får du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att denne gjorde det han var tillsagd att göra. Så ska också ni säga när ni har gjort allt som krävs av er. Nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga. Så talar Jesus om tjänaren. Och oikonomos är förresten samma ord som används här. Förvaltaren. Och så har Paulus tagit det här till sig. Och så uppträder nu Paulus. Han talar om sig själv på samma sätt. Det här med, nu är jag tillbaka i första Korinthierbrevets 9 kapitel. Eller rättare sagt, om du bläddrar tillbaka till 3 kapitlet. I 3 kapitlet så har ju Paulus talat om det här med hur han får lön. Därför är det, i 3 kapitlet vers 8 så har han sagt så här. Den som planterar och den som vattnar är ett och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Men det ska de ju få av sin herre. På vars uppdrag de har gjort det här. Och det kommer igen sen i vers 14. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Så Paulus var alltså medveten om att han var intagen i Guds hushåll. Och att Herren själv förser honom med allt det han behöver. Det hindrar ju inte, eller hur? Det hindrar ju inte att han tar emot pengar från människor. Men när han gör det så gör han det på ett sådant sätt som om vore det Herren själv. Och det är en skillnad på det. I Korint så var det inte på det sättet. Jag undrar om det inte var så till och med i Korint att alltså han utsattes ju, som ni har märkt, för en allmän kritik på flera olika områden. Och även på olika saker när det gäller det ekonomiska. Men just det vi håller på med, så skulle jag kunna tänka mig att det fanns båda varianterna. Paulus har tagit emot lön från Filippi, och det vet vi om. Jaha, det är andra som sponsrar honom och betalar. Och så fanns det ju motsatta då. Paulus tar inte emot lön från oss. Nej, för han kanske inte ville komma under deras penningstyre så att säga. Så det fanns båda varianterna. Så, och det kommer du förstå ännu mer av när vi kommer vidare här lite längre in. Jag tänker på det som står i Johannes 6:15. Vi behöver inte slå upp det, men där står det att Jesus, det är det där kapitlet där Jesus talar om sig själv som livets bröd. Och så står det där i den 15 versen att människorna ville, eller folket ville göra Jesus till kung. Därför drog han sig undan. Och det står bara liksom som en liten bisats eller mellan raderna på något sätt. Vad hade hänt om folket fick göra Jesus till kung? Ja, då hade ju folket också kunnat avsätta Jesus som kung. Alltså Jesus tog inte detta ifrån någon människa. Han behöver inte bli tillsatt som kung. Han är kung redan. Och lite grann så känner jag när jag läser om Paulus och hans dispyt här med korintierna. Jag tar inte era pengar. Jag är inte er tjänare. Utan han tar pengar från andra kanske som istället. Alltså han är fri att kunna hantera det här själv. Jag tänkte på den när våran kyrkoherde tillträdde. Ja, det är ju ett år sedan nu och vi pratades vid ett tillfälle. Så jag vet inte hur vi kom in på det, men det handlade väl om ledarskap. Och då så sa han, så hade han sagt så här till, om det var i kyrkorådet eller om det var i något annat sammanhang, ska jag låta vara osagt. Men han hade sagt så här till någon då, eller till flertal. Jag är din tjänare, men du är inte min herre. Jag är församlingens tjänare, men församlingen är inte min herre. Det är egentligen mitt i prick. Så skulle Jesus ha sagt, så skulle Paulus ha sagt. Så borde varje präst säga. Varje pastor. Jag är er tjänare, men ni är inte min herre. Så, och jag tänker på det ibland, inte bara att det är genialiskt och mitt i prick, utan jag funderar på hur fungerar det egentligen i våra församlingar. Det kan man fråga sig. Vi är ju anställda. Det gäller ju frikyrka lika mycket eller kanske till och med ännu mera. För oss som blev präster då för 30 år sedan, vi var ju statstjänstemän, men saken var ju den att vi var ju ganska så fria, för att vi hade visserligen lön ifrån staten, men staten bejakade också, i alla fall i teorin och till stor del i praktiken också, att prästen hade ett ämbete. Så prästen förvaltade ju ett ämbete. Och det handlade ju om att förvalta det ämbetet. Sen när kyrka-stat skildes åt så har ju spelreglerna ändrats. Så nu är vi skilda från staten, ja visst. Men å andra sidan så har vi blivit anställda utav Värnamo kyrkliga samfällighet i det här fallet. Och det har gått mer och mer åt att jag är deras tjänare, jag är tjänsteman. Och detta med mitt ämbete väger inte alls lika tungt. Utan man kan ju, som ni har märkt, avskeda en präst. Till och med en kyrkoherde. Detta är inte riktigt bra. Så har det alltid varit i frikyrkan. Men nu är det så, eller går åt det hållet i alla fall. Också i Svenska kyrkan. Men då är det värt att läsa sånt här kapitel. Och fundera över det hela. Jag vet att det har funnits tider i kyrkans historia. Och det är väl fortfarande så i stora delar av kyrkan. Prästerna eller pastorerna är självförsörjande. Alltså man har sitt tältmakeri. Det kanske skulle vara så istället att jag hade ett vanligt arbete. Jag försörjde mig själv. Det hindrar ju inte att jag är präst. Och firar mässan på söndagen. Eller tar själavård på onsdag kväll. Eller vad det nu kan vara för något. Då skulle man ha en helt annan trovärdighet i sitt ämbetsutövande. I den katolska kyrkan, måste det ha varit för första hälften av 1900-talet, så hade man någonting som kallas för arbetarpräster. Så då hade man nästan det här i system. Jag tänker också på församlingar som tas som Nydala, Fryhjulet. De kommer ju aldrig kunna anställa någon präst där. Men man kunde ju haft någon som är prästvigd. Som bodde där. Och som skötte det lilla som behöver skötas. Så vem vet, vi kanske åtminstone till dels kommer tillbaka till det bibliska mönstret så småningom. Och är det så att det blir svårt med ekonomin, som de flaggar om här emellanåt och säger att vi kan inte ha så många anställda. Jag skulle tro att de sista man avskedar, det är väl prästerna. Om det inte är något speciellt då förstås. Men prästerna lär man väl kunna få ihop lön till. Men man skulle ju kunna tänka sig att man inte hade 6 heltidsanställda präster. Man kunde ju ha 2 heltidsanställda präster och 7 deltidsanställda eller 8 som försörjde sig själva. Sämre ekonomi, det är en sak. Men det hindrar inte att vi får fler präster. Så det här är viktiga principer. Och det är faktiskt tänkvärt. Nu hade ju då inte korintierna begripit det här riktigt. De hade inte begripit detta med friheten. Därför att de kom i obalans. De talade om friheten, men man ville glömma ansvaret emot sin medmänniska. Man talade om kunskapen och insikterna i andliga frågor, men man glömde bort kärleken. Man talade om att man skulle anställa sina församlingstjänare, men man glömde bort deras frihet och deras kallelse inför Gud. Det är vad Paulus talar om här i första Korintherbrevet. Och han kommer att tala ytterligare lite grann på det här temat. Jag tror att vi ska ge oss på nästa avsnitt då, som är vers 19 till med 23. Där fortsätter Paulus med att förklara vad det innebär för honom, eller varför han är en Kristi slav. Han är tvungen att predika evangelium, att förvalta sin uppgift. Tvungen säger vi inom citationstecken, för det är ju frivilligt. Ja, frivilligt är inte heller rätt att säga. Det är ju, han har ju sagt ja till kallelsen. Han har ju fått uppdraget. Och då måste han sköta det på bästa sätt. Och nu talar han då i vers 19-23 om för oss varför han avstår. Och varför han vill ha den här friheten. Och svaret är för evangeliets skull. För att evangeliet ska vara trovärdigt. Och för att jag ska vara trovärdig som en evangelieförkunnare. Vi läser därifrån vers 19. Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna de som står under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna den som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv ska få del av det. Också det här avsnittet är väldigt tydligt i sin helhet. Och det är också en sån här inklusio, alltså det börjar och slutar på samma sätt det här avsnittet. Nyckelordet är alla. Det börjar med att han är fri och oberoende av alla. Och det slutar med i vers 23 att han gör allt för alla, så att säga. Så det är mellan de två, mellan begynnelsen och änden där, som man ser att det är en väldigt tydlig enhet. Och han identifierar sig här med fyra olika sorters människor, eller fyra grupperingar. Det är ju lite krångligt när man läser det här, måste jag säga, men vi ska nog bena ut det. Han säger att han har blivit allt för judarna, i vers 20, alltså den första grupperingen. Och den andra, att han har blivit allt för de som står under lagen. Vers 20 också. Och sen så säger han att han har blivit allt för de som är utan lag i vers 21. Och sedan också för de svaga. Alltså för judarna, för de som är under lagen, för de som är utan lag och för de svaga. Fyra grupper. Han har blivit allt för var en av de här grupperna. Och då när man gör en första läsning av det här så tänker man att jaha, det ser man. Det var ju så att rabbinerna och judarna, de delade ju in världsbefolkningen i två grupper. Nämligen judar och hedningar. Och de första två grupperingarna där, det var då judar och de som står under lagen. Det är judarna. Och sen den andra grupperingen är de som är utan lag, det är hedningarna och de svaga. Men där blir det ett litet frågetecken. Jag tror inte man kan göra det så enkelt. Så att när man läser det här, att man stannar vid att tänka på att det handlar om judar och hedningar. Dessutom hör det ju till saken, som ni ska se här, att Paulus identifierade sig inte i första hand med den judiska tron. Ännu mindre förstås med hednisk tro. Han identifierade sig som kristen. Som en som var upptagen i Guds hushåll, i Kristi hushåll. Det var hans identitet. Och där fanns det ju både judar och greker. Och män och kvinnor och fria och trälar, slavar. Så han hade en annan uppdelning, Paulus. Paulus hade de som var i Kristi hushåll och de som inte var det. Kristna och icke-kristna skulle vi säga. Så det där med att det skulle handla om judar och hedningar här, det håller inte riktigt. Men jag tror att det kan finnas bibellärare som kanske lägger ut det på det sättet. Men då blir det lite krångligt. Nej, vi måste förstå att Paulus, han är en kristen. Och detta med att han är jude och inte hedning, det är sekundärt. Och det här är en viktig poäng där som jag lyfter fram nu. Därför att detta med att Paulus är en kristen, det betyder ju att han är utan lag. Han står inte under lagen. Men han är inte utan lag, för han lever ju under Kristi lag. Detta att han är en kristen, det betyder att han kan äta kött från avgudoffer eller han kan låta bli. Han kan ta emot pengar eller avstå från det. Han har inte sin identitet i detta med att stå under lagen eller inte stå under lagen, omskärelsen eller vad man får äta och inte får äta. Det är inte där han har sin. Allt sånt är sekundärt för honom. Det är allt överskuggande. Det är att han är en kristen. Och det är det som han måste försöka få dem att begripa. Han säger ju här i inledningen i vers 19. Eftersom jag är fri och oberoende av alla. Och det var så kapitlet började med också. Första versen. Är jag inte fri? Nu kommer han tillbaka till det här. Jag är inte fri. Jo, jag är fri. Jag är fri och oberoende av alla. När man läser det här noggrant då som vi gör. Då ser man att i första hand så tänker han nog ekonomiskt fri och ekonomiskt oberoende. För det är det som han talar om här. Så man kan säga att poängen med de här verserna, det är inte att sortera in folk i judar och hedningar eller kristna och icke-kristna. Utan poängen är att Paulus är fri att göra som han vill beroende på situationen. Det här tycker jag är rätt häftigt faktiskt. Ganska mycket häftigt till och med. Hur ofta kan man inte känna förväntningar? Ja, men du som är kristen, du ska väl göra si och du ska göra så. Alltså, människor är ju fenomenala på att plocka in oss i fack. Det gjorde man med, försökte man med Paulus och försöker man med oss. Och Paulus, han talar om och låter oss förstå att det går icke. Det enda fack som finns är att jag är en kristen. Jag har Jesus Kristus som min Herre. Och vad jag gör eller inte gör, äter eller inte äter, det beror på situationen. Därför att i Kristi rike så är det inte omskärelse eller mat eller ekonomi eller någonting annat som styr. I Kristi rike så är det någonting annat som styr. Det som styr i Kristi rike är det kärleken till medmänniskan. Det är friden. Det är glädjen. Det är trofastheten. Det är Kristi ande. Den ande som världen inte känner. Den ande som får oss att handla olika beroende på situationen. Och det betyder att den frihet, och det här är också en sån här viktig poäng. Är det någon som skriver upp kanske bara lite någon gång, så ska man skriva upp det här. Det betyder att den frihet Paulus talar om, eller som den frihet som Paulus äger, är inte ett mål, utan en metod. Korintierna, ja, de ville ju ha sin frihet så de kunde göra som de själva tyckte. Så är det inte för Paulus. Paulus använder sin frihet som en metod genom vilken han kan nå alla sorters människor i alla situationer. För han är fri att anpassa sig till andra. Han har gjort sig till allas tjänare, vers 19, för att vinna desto fler. Där har du syftet med hans frihet. Gud har gett mig den friheten så att jag kan vinna desto fler. Och nu börjar vi förstå vad en kristen frihet innebär. Friheten i Kristus innebär att vi kan vinna desto fler. För vi är inte huggna i sten på något sätt, utan vi är ledda utav Guds ande. Här har jag då skrivit upp ett antal bibelställen. Jag är lite osäker på om vi ska läsa det här. Jag tror inte det. Han skriver här att, vad betyder det då för Paulus att han har blivit som en jude för att vinna judar? Han är ju själv jude. Vad menar han att han har blivit som en jude? Ja, tillämpningen. I Apostlärningarna 16 så omskär han Timoteus. Så använde han friheten. Omskärelse eller inte omskärelse. Titta i 7 kapitlet, vers 19. Det är fortfarande 1 Korinthierbrevet 7, vers 19. Där skriver Paulus, det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Det saknar betydelse, därför kunde han omskära Timoteus. Samtidigt som han var rasande i Galaterbrevet för att de tvingade folk till omskärelse. Han gillade inte att man tvingade någon till omskärelse. Det fanns ingen sånt. Man behöver inte omskära sig för att bli en god kristen. Det kan till och med vara skadligt. Skadligt i den meningen att man blir tvingad till någonting. Man lägger någonting till evangeliet. Ja, en riktig kristen, sa de judekristna i början, eller de här judaisterna som de hette i Galaterbrevet. En riktig kristen, det är en som tror på Jesus och är omskuren. Och det var det där ochet där som gjorde att första ledet blev ju helt förstört. En kristen är en som tror på Jesus Kristus och accepterar utav honom. Inga och. Så därför kunde han vara rasande på de som krävde omskärelse. Men samtidigt så kunde han ju omskära Timoteus, därför att det var där använde han som en metod för att friheten, för att evangeliet skulle vinna. Det är frihet det. Och på samma sätt gäller matföreskrifterna. De behövde man ju inte hålla för att vara en kristen. Men han kunde ju säkert ge korintierna här rätt om att det var väl okej att gå till tempelfesterna. Men då var det den hänsyn till de svaga i tron, som kanske till och med lämnade den kristna tron av det här skälet. Därför kunde man inte göra det. Så då använde han den friheten på ett annat sätt. Sabbaten på samma sätt. Och andra föreskrifter. Paulus är alltså i grund inte jude, utan kristen. Han är jude naturligtvis, men inte det som är grundvalen för det nya livet i Kristus. Detta att han håller 10 budorden eller att han iakttar sabbaten och så vidare. Det är inte det som är grundvalen för det nya livet i Kristus. I den meningen är han inte jude, utan han är en kristen. Men som en kristen jude så kunde han ju också använda sig av de här sätten. Om det var omskärelse eller matföreskrifter eller vad det var för något. Så i den meningen så har han ju brutit med den judiska tron, alltså i dess strikta mening. Och han skriver ju det också. Han skriver ju i vers 21, för de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag. Jag har blivit som en hedning, alltså, skulle han kunna säga. Jag är jude, men jag har blivit som en hedning. Ja, det är underbart. Han är en som inte själv står under lagen. Och nu går tiden iväg här. Men jag har sagt detta då, att han är en som inte står under lagen. Då ska vi nog förstå det som i lagen i lite vidare mening. Alltså inte bara i den judiska lagen. För lagen var ju också en sorts inre tvång som hedningarna kunde ha. Och vi talade inte om lagen, om Toran, utan vi talade väl mer om att vi var under kaosmakterna, eller vi är under synden eller någonting annat sånt, va? Så det är nog mera i den meningen Paulus säger att han är utan lag. Men han har talat om att han är utan lagen, inklusive Toran. Så säger han också, vi är dock inte utan lag, för vi har Kristi lag. Du ser det i vers. Jag ska försöka hinna med det här också, så ska vi sluta sen. 21b, eller slutet på 21. Fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lever i Kristi lag. Han har alltså blivit som en hedning, men han har blivit en hedning i Kristus. Det vill säga, han är inte laglös. Nu är det så här, det verkar som att Paulus här leker lite grann med ett ord. För lag på grekiska heter nomos. Och anomos, det är ju utan lag, icke-lag alltså. Han skriver här att han är utan lag. Han är anomos, han är utan lag. Men han är inte anomos, laglös. Så han kan, det ordet anomos kan översättas på två olika betydelser för oss. Det betyder att han är utan lag, men han är inte anomos utan lag. Jag vet inte om han medvetet leker med orden, men det skulle jag kunna tänka mig att han gör. Så därför så tillåter han inte att de här som har blivit kristna i Korint och som gläder sig över sin frihet i Kristus, att de är utan lag, de är befriade från lagen. Han tillåter att de är utan lagen, men han tillåter inte att de är laglösa. Därför att de har Kristi lag. Och Kristi lag är kärlek, frid, glädje, tålamod och så vidare. Trohet, allt det där finns i Kristi lag. Och det är de förpliktade att hålla sig till, att följa. Vi kristna är satta under Kristi lag. Det stod det så här i Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Så det är vad vi är kallade att göra också. Vi hör kanske alldeles för sällan undervisning om vad det är vår frihet i Kristus eller detta att leva utan lag. Men jag är lite ängslig för att skulle vi höra mer av den undervisningen och få upp ögonen för den, så finns det också en risk att dra felaktiga slutsatser. Nämligen att vi tror att vi är laglösa. Men det är vi inte. Vill jag göra det väldigt tydligt nu, så att säga att ja, vi är befriade från lagen, men nu är vi satta in i en annan lag, i Kristi lag, som vi ska följa. Men Kristi lag, eller lagen i det nya riket, det är ju inte en uppsättning regler. Utan det är ju glädje, kärlek, frid. Det är Guds ande. Och det är skillnad. Det är skillnad på den gamla lagen och den nya lagen. Men den nya lagen är inte mindre effektiv, om jag säger så, än den gamla. Nu är tiden ute. Herre, vi tackar dig för att vi får tränga ner i ditt ord. Och att vi får lära oss mera om dig och om ditt rike, hur det fungerar. Herre, vi tackar dig för att Paulus gör det här så tydligt för oss, att vi tillhör dig. Vi tackar dig för att vi får vara dina lärjungar. Vi får vara dina tjänare. Herre, hjälp oss att se mer och mer vad det betyder för oss i vår vardag. Och hjälp oss att vandra i din ande. Att vandra på det sätt som du vill. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var första Korinthierbrevet det här handlar om, och det är del 32 vi har lyssnat till. Vill du höra bibelförklaringarna i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Och som jag berättade innan, så är det lite uppehåll nu fram till den 26 april då det startar igen. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och här efter så kommer det sändning från Missionskyrkans närradio, Radio MF, och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.